Då hälsar jag alla varmt välkomna till den andra samlingen i den här serien 95-96 i Västerås Bibelforum. Och idag ska vi stanna för ämnet judarnas särställning. De av er som har tittat på programmet ser att det är en röd tråd, har jag tänkt mig i alla fall, i den här serien. Det handlar om Gamla testamentet som uppenbarelse, och det handlar om det gamla förbundet och hur det får sin fullbordan i det nya förbundet. Så vi kommer att tala mycket om profetior, om messianska texter och hur hela Bibeln egentligen hänger ihop. Hur Nya testamentet är fullbordan av Gamla testamentet. Idag är alltså ämnet judarnas särställning. Och jag tror det är ett ganska viktigt ämne. Det är ett ämne som kanske inte är utrett alltid, enligt min mening, så klart. Och att det finns en hel del missförstånd kring den här frågan. Vi får väl se. Judarna har ju en särställning. Judarna har fått en alldeles bestämd uppgift av Gud. Har utvalts till att tjäna Gud på ett bestämt sätt. Så judarnas särställning har alltså att göra med ett uppdrag, en uppgift eller en tjänst. Och så kallas också judarna för Herrens tjänare. Det vill säga, i regel så står det Jakob eller Israel. Men i dagligt tal säger ju vi numera oftast kanske judarna. Men i Gamla testamentet så står det då till exempel så här: du Jakob, min tjänare, du Israel som jag har utvalt. Och alla som läser Bibeln vet ju att Jakob och Israel är samma sak. Patriarken Jakob får namnet Israel efter det att han har brottats med Gud. Och sagt, jag släpper dig inte med mindre du välsignar mig. Judarna säger vi numera eftersom en av Jakobs söner hette Juda. Och den sonen blir stamfader till den stam som kommer att dominera längre fram i Jakobs söners historia. Och sen låter man också termen kanske också få sträckas ut till att omfatta förfäderna till Jakob också. Så när vi säger judarna, då kan vi gå baklänges till förfäderna och tala om Jakobs far Isak och Isaks far Abraham. Och ofta så startar man vid Abraham, men man kan gå ännu längre tillbaka, så möter man en stamfader som heter Heber eller Eber, och därav namnet hebreer. Så då har vi namnet Jakob, namnet Juda, namnet Heber eller hebreer. Allt detta då hör samman. Och judarnas grundspråk är ju då judiska, som det står, eller som vi säger hebreiska. Och Gamla testamentet, som vi talade om förra gången, är skrivet på hebreiska, men några få delar på arameiska, som är ett systerspråk till hebreiskan. Och Jakob var ju arame. Så att det är, kan man säga, Jakobs ursprungsspråk som är arameiska. Nå, tillbaka då till detta. Vi säger då för enkelhetens skull då judarna och judarnas särställning. Särställningen har alltså att göra med att just detta folk har fått en speciell uppgift, ett speciellt uppdrag. Gud hade ju kunnat välja ett annat folk eller hade kunnat bestämma sig för att presentera sin vilja. Och hur människorna i deras stora nöd ska bli räddade via andra personer. Men nu har han behagat uppenbara sig via judarna. Inte så att varje jude då får sätta sig på en tuva och spana ut vid horisonten och försöka klura ut vem kan Gud vara. Utan Gud griper in. Han låter bestämda personer inom judafolket iaktta, bevittna, teckna ner vad Gud gör till människornas frälsning. Och vad Gud vill, vad som är Guds krav eller Guds vilja. Och de som blir utvalda, det har vi sagt förut, de kallas ju då för profeter. De ska inte tala egna tankar och funderingar utan de ska vara Guds mun. De ska bara säga det Gud uppenbarar, det Gud säger. Och de får bevittna hur Gud är trofast, som det heter. Det han säger, det genomför han också. Så det blir mycket historia i Gamla testamentet, men det blir också direkt tal. Profeterna hör Guds röst och förmedlar vad Gud talar. Om vi nu frågar, varför får just judarna denna särställning? Är det därför att de var frommare, intelligentare eller hade något annat försteg framför andra folkslag? För det finns ju en rad folkslag. Så vet ni att svaret får Mose, den största av gamla förbundets profeter, förmedla. Inte därför att ni var större än alla andra folk var det som Herren fäste sig vid er och utvalde er. Det här tas upp flera gånger för det är ganska lätt. Eller det ligger snubblande nära att man tänker så. Vi är bättre. Vi har ett försteg till följd av någonting hos oss. Och då betonas det att så är det inte. Ni är hårdnackade, styvsinta. Ni är ett hårdnackat folk. Inte din rättfärdighet och inte din rättsinnighet är det som är grundvalen för att ni har fått uppdraget. Vad är då grundvalen? En del av mina elever brukar svara, grundvalen är att de var mindre än alla folk. Men det är också fel. Varken att de var större eller mindre, bättre eller sämre. Utan grundvalen ligger uteslutande hos Gud. Därför utvalde jag er, därför utvalde Herren er, därför eller oss, därför att Herren älskade er och ville hålla den ed som han hade svurit era fäder. Så här nämns två orsaker. Guds kärlek och den ed som har svurits. Det vill säga, bara av oförtjänt godhet eller kärlek, på hebreiska chesed, det betyder oförtjänt godhet. Och den ed som han hade svurit, det syftar på löftet. Han har lovat att sända en som ska krossa ormens huvud. Han har lovat att denne ska komma via Abraham. Så genom Abraham ska välsignelse komma det förbannade till del. Ni kommer ihåg hur förbannelsen har drabbat världen och människorna genom synden. Människorna har fått AIDS eller något ännu värre. Med smittade med synd och ondska och blindhet. Och välsignelsen eller reningen eller den rättfärdighet som man måste ha för att komma till paradiset eller för att bestå inför Gud, för att leva det eviga livet, det måste skänkas, och det har Gud lovat att skänka med en ed. För löftets skull, för sin kärleks skull och för sitt löftes skull. Och det där löftet som vi ska tala om i ett annat föredrag, det förnyas och preciseras mer och mer ju närmare man kommer Messias födelse. Först vet man att det är via Abraham, sen får man veta att av alla Abrahams ättlingar så är det bara genom löftets son Isak, och av Isaks alla förgreningar så är det via Jakob. Ofta visar Gud sin godhet och att det inte beror på mänskliga kvalifikationer, just genom att det blir en Jakob som är en bedragare, och hela vägen att det är människor med dåliga egna kvalifikationer. Och så får vi veta av Jakobs många söner så är det via Juda, och av Judas många söner så är det via Isai, och av Isais många söner så är det inte de man tror som kommer en efter en till Samuel. Och så här, inte den, inte den, inte den. Och en fatta som ingen räknar med, det är David. Det är via David. Och det stryker man särskilt under då genom att säga att Messias, han är Davids son. Så det blir en messiansk term, David eller Davids son. Och så väntar man då. När ska han födas? Han ska födas i Davids stad. Han ska födas i Betlehem. Och han är beskriven att han ska komma som en telning ur torr jord och många, många andra saker. Alltså, varför får judarna en särställning? Jo, för att utföra ett speciellt uppdrag. För att utföra en tjänst. De ska vara Guds speciella tjänare. Och huvudsyftet är att från judarna kommer frälsningen. Från judarna kommer Messias. Han ska födas av Davids hus och släkt, får vi veta så småningom. Inte av egen förtjänst eller egen rättfärdighet, utan bara på grund av Herrens kärlek och Herrens löfte. Då kommer ju frågan, hur har det nu gått med den här tjänsten? Hur beskrivs det av Mose och profeterna? Sköter sig judarna? Fullgör de sitt uppdrag som de skall? Så här säger Jesaja. Tänk på detta du Jakob, du Israel. Ty du är min tjänare. Vad ska Jakob, vad ska Israel tänka på enligt Jesaja? Jo, att räddningen, förlåtelsen, den är helt beroende av Gud, av Guds nåd. Tänk på detta du Jakob, du Israel, min tjänare. Jag utplånar dina överträdelser som ett moln. Och dina synder som en sky. Vänd om till mig, ty jag frälser dig. Jesaja 44, vers 21 och 22. Varför säger Jesaja så här? Jo, folket vänder om och om igen Gud ryggen. Fullgör inte sitt uppdrag. Sviker sitt uppdrag. Och det vet alla att det är inte därför att de är sämre än andra, utan de har liksom andra folkslag syndens gift i sig, som leder dem till att tro på sig själva istället för på Gud. Och glömma bort att deras uppdrag är helt beroende av Gud. Har ni tänkt på det att när Mose får de 10 orden i Sina i berg, så är det första ordet en påminnelse om att de har hela sin existens, sin räddning att tacka Gud för. Den ligger inte hos dem själva. Det första ordet det är: jag är Herren din Gud som har fört dig ut ur Egyptens land. Och sen kommer det: du ska inga andra gudar hava jämte mig. Alltså, av det skälet, överge mig inte. Du är helt beroende av mig. Det är jag som är din räddare. Förbliv hos mig. Och går vi längre tillbaka, så har det ju då undervisats om att räddningen ut ur Egypten, det berodde inte på deras kvalifikationer. Det berodde på det oskyldiga lammets blod, att de överlevde den tionde plågan. Det berodde på Guds ingripande, att de blev räddade, att de inte blev instängda vid havet utan kom igenom och så vidare. Det berodde uteslutande på Gud. Och ändå har man knappt kommit över på andra sidan förrän man säger: vad skulle vi hit ut i öknen och göra? Vi hade det bättre vid Egyptens köttgrytor. Och om igen så faller man in i otro och vantro och vänder Gud ryggen och är otacksam. Och det är därför som Jesaja säger, och de andra profeterna, vilket de får ovett för, de blir förföljda för sin förkunnelse. De säger: vänd om till mig, till jag frälser dig. Jag utplånar dina överträdelser som ett moln och dina synder som en sky. Och hur skulle folket komma ihåg att det är Herren som renar, som utplånar, som suddar ut? Jo, de får i uppdrag att bygga ett tabernakel där huvuduppgiften är en offertjänst, som vittnar om att de måste räddas genom ställföreträdande offer. Deras synd måste vaskas bort, suddas ut eller utplånas genom syndoffer, skuldoffer, brännoffer. Djur blir offrade i deras ställe så att de ska friköpas, gå fria. Och hur kan dessa bockars och kalvars och lams blod ha sådan kraft? Och det vet ni svaret i, som uppenbaras av både profeterna och senare Nya testamentet av apostlarna. Därför att dessa offer pekar på en fullbordan. I kraft av Messias offer. Eftersom den pekar och hänvisar till Messias offer, så för det löftets skull så har de den förlåtelse som är utlovad. Eftersom det kommer absolut säkert en uppfyllelse, en fullbordan. Och i kraft av fullbordan så får de syndernas förlåtelse redan i Gamla testamentet genom dessa offer. Det som är en röd tråd jämte då detta att de är helt beroende av Gud och har sitt uppdrag bara på grund av Guds kärlek och löfte och inte av egna förtjänster, och att de har förlåtelse och frälsning bara genom Gud. Detta glöms bort gång på gång. Och det är det tragiska. Så tjänaren kallas av Jesaja för döv och blind. Ni kanske kommer ihåg hur Jesaja börjar skildringen av folket i det grandiosa första kapitlet. Folket är värre än djuren. Han säger: en oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men Israel känner ingenting. Mitt folk förstår intet. Ve dig, du syndiga släkte, du skuldbelastade folk, du ogärningsmäns avkomma, ni vanartiga barn som har övergett Herren, föraktat Israels helige, vikit bort från honom. Var skall man mer slå er? Hela huvudet är ju sårigt och hela hjärtat är sjukt och så vidare. Väldigt kraftfull skildring av avfall, avfällighet. Och Jesaja säger: hör ni döva, ni blinda, skåda och se. Vem är blind om inte min tjänare, och så döv som den budbärare jag sänder ut? Man har ju fått ett uppdrag, man skulle vara ett ljus för folken. Du har fått se mycket, och det kan vi hålla med om. Tänk vad mycket de fick se under patriarktiden, eller under i samband med befrielsen ut ur Egypten, eller under ökenvandringen, eller under invandringen i det utlovade landet. Gång på gång fick de se märkliga ting. Du har fått se mycket, men du ger inte akt på det. Det är Jesaja 42, vers 18. Och i Jesaja 65, mot slutet av Jesaja-rullen, så säger Herren genom sin profet: hela dagen har jag räckt ut mina händer till ett motsträvigt folk som vandrar på den väg som inte är god när det följer sina egna tankar. De skulle ju inte följa egna tankar, utan Guds vägar, Guds tankar, som de hade fått via Mose och profeterna. Varför nämner jag nu detta? Jo, just Jesaja lyfter då fram att Messias kommer att vara det som folket borde ha varit. Messias kallas för tjänaren, Herrens tjänare, men det gör ju Israel också. Ja visst. Så här kontrasteras de båda tjänarna, de båda uppdragen. Och det är det jag vill ni ska tänka på när ni läser Nya Testamentet, hur det som händer med Jesus blir en parallell till det som hände med Israel som tjänare. Jag ska ge er strax några exempel på det. Det här tror jag är viktigt, för att det finns doktorer och professorer och exegeter som inte har fattat en sån här enkel sak, utan har sagt när de läser Jesaja 42, 49, 50 och 53, de så kallade tjänaresångerna, som är messianska profetior om Herrens tjänare, de har sagt: ja, men det här måste handla om Israel. Och man säger till och med att tjänaren i Jesaja 53 som blev genomborrad för våra synders skull, det är inte Messias, utan det är folket. Det är bara en bild för judafolkets lidande och prövningar. Och vad har man för stöd för det? Jo, tjänaren är ju Israel. Vi läste ju nyss texter som säger: du min tjänare Israel, du Jakob min tjänare. Men om vi nu tittar närmare, så ser vi att den tjänare som skildras i Jesaja 42, 49 och 53, han är rättfärdig. Han är inte blind. Han vänder inte Gud ryggen, utan han fullgör Herrens uppdrag i alla stycken. Han är lydig i allt, eller som det står i Nya Testamentet, ändå till döden, ändå upp på korset. Så han är det Israel skulle ha varit. Och hur står det då om denne tjänaren? Några citat. I 42 kapitlet har vi den första så kallade tjänaresången. Ett brutet rör ska han inte sönderkrossa, en tynande veke ska han inte utsläcka. Jag ska fullborda i dig förbundet med folket och sätta dig till ett ljus för folkslagen, för att du må öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset. Israel skulle ju vara ett ljus för folken. Det står klart och tydligt. Det ingick i deras tjänst. De hade ju fått uppenbarelsen. De hade fått ljuset. Det skulle de förmedla till andra folk. Men den tjänsten förfuskades. Den här tjänaren, han ska fullborda uppdraget. Lägg märke till ordet fullborda. För det är ett nyckelord i undervisningen, att den, vad ska vi säga, den andra tjänaren, den särskilde tjänaren, tjänaren med stort T, alltså Messias, han fullbordar uppdraget. Han är fullbordan. Han fullbordar förbundet. Det gamla förbundet blir uppfyllt. Det blir fullbordat. Och fullbordan innebär att det instiftas ett nytt förbund i och genom hans eget blod. Inte i bockars och kalvars blod, utan nu är själva fullbordan tillstädes när han kommer. Och här profeteras om honom. Han ska fullborda i dig förbundet med folket och sätta dig till ett ljus för folkslagen, för att du må öppna blinda ögon och föra fångar ut ur fängelset. 42:6-7. I 49:e kapitlet är det den andra tjänaresången. Där står det: du är min tjänare Israel, genom vilken jag vill förhärliga mig. Och då har man ju sagt, ja men vad nu då? Det här är 49 vers 3. Här ser ni ju att det kan inte vara Messias, det är ju Israel det handlar om. Men här sägs det till Messias, till den här särskilda tjänaren: du är min tjänare Israel. Det vill säga att du är fullbordan av tjänarens uppdrag. Du är vad min tjänare Israel skulle ha varit men svek. Ja, men är det inte Israel det handlar om? Är det bara att läsa vidare lite grann? Man kommer till den 6:e versen, då står det så här: det är för litet för dig, då du är min tjänare, att endast upprätta Jakobs stammar och föra tillbaka det bevarade av Israel. Det finns ju nämligen en rest. Alla har inte gått under. Det finns en kvarleva, en rest av judafolket, av Israel. Han ska föra tillbaka, upprätta Jakobs stammar, det bevarade av Israel. Men det är för lite, han ska göra mer. Jag vill sätta dig till ett ljus för hedna folken, för att min frälsning må nå till jordens ända. Här ser vi alltså att tjänaren som kallas för Israel är inte detsamma som Jakobs stammar, utan han har ett uppdrag gentemot Jakobs stammar och gentemot hedna folken. Och hoppar jag fram till 4:e sången, Jesaja 53, som alla så väl kan, så berättas det ju att han kommer inte i yttre glans och härlighet. Den trefalt höge själv kommer som en ringa telning. Han sköt upp som en ringa telning, föraktad var han. Våra sjukdomar var han, våra överträdelser var lastade på honom, men vi gick alla vilse som får. Här ser vi ju att tjänaren och vi är inte samma. Om man säger att tjänaren här handlar om judafolket, så judafolket här, profeten och hans folk, det är vi. Vi gjorde så, vi gick vilse, men han blev plågad, han ödmjukade sig, han fördes bort till slakt lik ett lamm som är tyst inför dem som slaktade. Han öppnade inte sin mun. Och han, den enda rättfärdige, förklarade många rättfärdiga genom att han uttömmer sitt liv för dem. Som det står i slutet av denna sång. Jaha, då har vi sett något av en parallellitet här. Nu ska jag visa på den lite tydligare kanske. Profeten Hosea, som är samtida med Jesaja eller strax före Jesaja och verkar i de 10 stammarnas rike, framförallt norr om Jerusalem. Han säger i sitt 11:e kapitel, eller han förmedlar Herrens ord som säger: när Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Ja, det var den första tjänaren. Han står så nära Herren och har fått ett så nära uppdrag att han kallas för Guds son, Israel, Jakob. Då förstår vi att det inte är son i den betydelsen som vi använder uttrycket om Messias, som säger: den som har sett mig har sett fadern, jag och fadern är ett. Innan Abraham fanns, så fanns jag. Att han är den evige själv. Utan det är son i en överförd mening. Men ändå viktigt att han kallas son. För när vi sen kommer till Nya testamentet, då står det så här. Jesus, om Jesus, att han var tvungen att fly med Maria och Josef till Egypten. Där stannade han tills Herodes hade dött, för att det skulle uppfyllas som var sagt av Herren genom profeten, just det vi läste. Ut ur Egypten kallade jag min son. Här ser ni nu fullbordan av det här. Här är det nu sonen i den högre, djupare meningen. Och Jesus är en parallell till Israel. Och sen får man se det genomgående hur till exempel Israel var ute i öknen och svek. Klarade inte av situationen. Jesus förs ut i öknen men sviker inte. Eller, ja, det finns en rad paralleller hela tiden mellan den första tjänaren och den fullkomlige andra tjänare, om man kan säga så. Det finns också andra uttryck. Samma profet Hosea börjar ju med det jag började med nyss, att den första tjänaren har svikit. Och då har Hosea en annan bild. Han säger till Hosea: skaffa dig en trolös hustru. Varför då? Jo, ty i trolös avfällighet löper landet bort från Herren. Då kan vi säga, vad konstigt, ett land kan väl inte springa iväg? Ett land har väl inga ben? Och då säger han att landet, riket säger man ibland, och landet, det är alltså detsamma som folket. Det är samma som Israel. Israel skulle vara en trogen brud till Herren som är brudgummen, men har svikit som en trolös hustru. Detta ska profeten förkunna genom att själv ta sig en trolös hustru, så att de får det klart och tydligt predikat framför sig. Och så betonar profeten att frälsningen, den ska ni inte få genom båge och svärd, inte genom hästar och ryttare. Och så säger Herren till Hosea, när han får ju flera barn, att barnen får namn som förkunnar vad folket har gjort. När han får det tredje barnet, då heter det: ge denne namnet Lo-Ami. Lo betyder icke. Am betyder folk. Ami betyder mitt folk. Så ge denne pojke namnet icke mitt folk. Varför då? Ja, det står så här: ge denne namnet Lo-Ami, ty ni är inte mitt folk, ej heller vill jag tillhöra er. Så har man översatt i 1917, men vet ni vad det står? Det står: och jag är inte jag är för dem. Vad syftar det på då? Då kommer ni ihåg när Herren räddar, frälser, befriar, då talar han om vad han heter. Jag är. Vad är ditt namn? Jag är. Vad skulle Moses säga till folket i Egypten? Jag är, har sänt mig till er. Jag är sådan jag är. Och det här anspelar ju Jesus på, som ni vet. Jesus säger i Johannes 8: om ni inte tror att jag är, så kommer ni att dö i era synder. Då tar man upp stenar. Tycker man höjden av hädelse. Han har gjort sig till Gud. Om ni inte tror att jag är, kommer ni att dö i era synder. Och folket, och nu kommer vi tillbaka där vi började, de tänker inte på att de har fått ett uppdrag bara av nåd på grund av Guds kärlek, utan egen förtjänst och till följd av vad den ed eller det löfte som Gud har lovat, utan de tänker: ja, men På oss kan det inte vara något fel. För att vi är folket. Vi är Abrahams barn. Vi har Abraham till far. Helt oberoende av hur man lever, hur man fullgör sitt uppdrag. Här kommer då den stora konfrontationen. I Johannes 8, folket betonar, ska vi komma ihåg att det är ju framförallt nu fariseer, skriftlärda och judarnas ledare. Jesus själv är jude, alla apostlarna är judar. Så att det finns hela tiden en kvarleva som tror. Men ledningen, de säger vi behöver ingen omvändelse och ingen frälsning. Utan vi är redan folket. Och därför blir man ju så förbittrad när Jesus säger, ja det vet jag väl att ni är Abrahams barn. Det vill säga till det yttre. Men vore ni Abrahams barn så gjorde ni Abrahams gärningar. Ni gör er fars gärningar, säger Jesus. Då blir de ännu mer rasande. Och vad menar Jesus? Han säger den som vandrar i mörker och vänder Gud ryggen, den har djävulen till sin far. Tro mig, säger han, jag är, innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Det vill säga, man kan förlora sitt medborgarskap. Det är ingen automatik, utan det har man fått av nåd. Och glömmer man bort detta och inte tar vara på detta oundgängliga beroende, utan man ska stå på egna ben eller ha sin styrka i sin egen rättfärdighet eller sitt eget kött eller sin egen kraft, då är man inte Abrahams barn. Abraham står för den som litade på det omöjliga. Abraham trodde Gud och det tillräknades honom som rättfärdighet. Och då kommer vi till en avslutning av detta judarnas särställning. Petrus, aposteln Petrus skriver i sitt första brev till dem som tror. Och det är ju från början bara judar och sedan så kommer också hedningar därtill. Ni är ett utvalt släkte, ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett egendomsfolk. För att ni ska låta världen veta vilka underbara gärningar han har gjort. Tjänstuppdraget är så att säga kvar. Det är varje troende människas tjänst eller uppdrag. Han som har kallat er från mörkret till sitt underbara ljus. Ni som förut inte var ett folk men nu är Guds folk. Och nu tänker då Petrus på de förskingrade som stod utanför. Och hur hedningar kommer in. En del har missuppfattat det här och tänkt att enligt Nya Testamentet så är det två folk på väg till himlen. Dels ett folk som är automatiskt oberoende av om man tror på Messias eller inte. Och sen då andra som inte var judar men som i alla fall får bli räddade av nåd alena. Och så går det två parallella gudsfolk mot himmelen så att säga. Men så lär inte Nya Testamentet. Det finns bara ett enda folk. Bara ett enda folk. Och grundvalen för detta enda folk är i båda fallen bara Herren och hans verk. Ingenting annat. Så här säger Paulus redan i början av Romarbrevet i andra kapitlet 28 och 29 vers. Jude är man inte genom något utvärtes och omskuren blir man inte genom något som syns på kroppen utan jude är man invärtes och omskärelse sker i hjärtat. Det hade redan Mose sagt. De som kan sin bibel kan hitta ställen i Torah i Moseböckerna om detta. Och så säger han, Paulus är ju jude. Har vi judar, det vill säga vi som är judar efter köttet, Har vi något företräde? Nej, inte alls, säger han. Han säger de som har fått ett stort och högt uppdrag, av dem krävs det desto mera, får en strängare dom. Och så säger han, alla har kommit på avvägar i sitt tredje kapitel. Alla har syndat, alla saknar rättfärdigheten från Gud. Och i nionde kapitlet säger han detta om igen och kanske ännu tydligare. Inte alla hör till Israel som härstammar från Israel. Inte heller är det alla barn av Abraham för att de hör till hans avkomlingar. Nej, genom Isak skulle du få avkomma som bär ditt namn. Det betyder, Guds barn är inte det som är barn enligt naturen, men det som är barn enligt löftet, det räknas som avkomma. Kom ihåg detta med Isak, att det var ju omöjligt, det går ju inte. Och det insåg också Abraham och Sara, och de klurade ut, ja men kanske vi kan klara det här på ett annat sätt, med någon sorts provrörsbefruktning. Så du får gå in till Hagar, och så får hon föda barn åt mig, och så fixar vi det här. Men nej, det var inte via Ismael. Utan Gud hade lovat att Sara, hon som var som död i sitt moderliv, hon skulle bli mor också till detta barn. Och så blev det. Och det anspelar Paulus på här. Alltså man har livet, man har sitt, vad ska vi säga, judeskap genom löftet. Och då säger han att den är alltså jude som tror löftet och tar emot Messias. Det vill säga de som är det av naturen, som Paulus och Petrus och Matteus och Markus och många andra, eller Susanna och Maria, de är då inte bara efter naturen, utan de är det först och främst då efter löftet. Och de som inte är det av naturen, de blir judar genom att tro. Så att det blir ett enda folk. De är ju inte judar efter naturen. Men de är alltså detta konungsliga prästerskap, detta egendomsfolk. De är Herrens egendom. De är iklädda Kristus och Kristi rättfärdighet. Men då frågar Paulus i 11 kapitlet. Ja, men hur blir det då med folket efter naturen, efter köttet? Har då Gud förskjutit sitt folk? Alltså judafolket efter naturen. Nej, visst inte. Det var nämligen de i Rom som tänkte så, eftersom så många förkastar att Jesus är Messias. Och säger Jesus kan inte vara Messias. Det går inte. Och man har många olika invändningar. Då var det många som drog slutsatsen. Då är det totalt kört för alla judar. Och då säger Paulus, betänk detta, om ni som inte tillhörde folket efter naturen har kunnat bli folket genom Guds nåd, det vill säga likt ett annat träd blir inympat, kan då inte Gud också inympa de naturliga grenarna? Så ska det predikas omvändelse och tro för både judar och greker. Och frälsningen är lika nödvändig och behövlig för båda. Och det heter, nu är skiljemuren i och med nya förbundet nedriven. Här är inte längre jud eller grek. Men börja med judarna. För det var ju de som hade fått uppdraget. Gå först till dem och sen gå vidare till de andra. Det finns en kvarleva utvald av nåd, men är det av nåd så är det inte genom gärningar, annars vore nåden inte längre nåd, säger Paulus i Romarbrevet 11, vers 5 och 6. Nu är det gamla förbundet fullbordat. Nu behövs inte längre alla de här ceremonierna som hörde ihop med judafolkets uppdrag under gamla förbundets tid. Nu har de fått sin fullbordan i Kristi verk. Reningsceremonierna, offren. Man behöver inte på nytt börja och offra bockar och kalvar när fullbordan har kommit. Ett nytt förbund, ett bättre förbund som har Messias till sin grundval har alltså ingått det nya förbundet som vilar på Kristi blod och inte på bockars och kalvars blod som var liksom predikan eller förberedelsen. Därmed måste jag sätta punkt. Judarnas särställning handlar alltså om ett särskilt uppdrag. Detta uppdrags fullbordan och fullhet har ägt rum genom Messias.